Lördagsgästen på Retro FM.
Lördag morgon och den personen jag är nyfiken på idag, det är journalisten, författaren, tv-mannen, livsnjutaren och landskroniten Jesper Aspegren. God morgon.
God morgon.
Har morgonen behandlat väl, Jesper?
Ja, det brukar vara så. Det är inget undantag idag heller. Även om det här är en tid på året som är... man längtar ju faktiskt efter annat, om jag ska vara riktigt ärlig.
Är det så?
Ja, jag tycker det. Men samtidigt så är jag glad så länge snön är borta. Och då får man ju glädja sig åt det. Men det här är ju en tid på året som är... men som jag sa, man längtar efter någonting annat. Man vill komma ur det här gråa töknet.
Det finns ju en anledning varför vi bor söder om Hallandsåsen, kan jag tänka. Liksom att, då vill man ju, alltså snön, White Christmas, and that's it.
Ja, jo. Man kan ju till och med säga att man bor söder om landsvägen också. Va?
Det kan man ju också göra. Men du, alltså jag sitter och tänker på att du har ju passerat det magiska på pappret strecket och 65 då, men alltså du, när jag skulle ringa till dig så att du ville komma, så att alltså måste titta min kalender, jag är ju så fullbokad. Är det någonting som ger ner
det
för mig?
Nej, det är ju din version av det hela, men om du det är jag ju inte, men det är ju så här att om man nu passerar den gränsen som du då säger, 65, som har blivit någon slags stoppgräns för att man ska arbeta, som inte jag tycker är speciellt bra. Va? Därför att jag jobbar ju fortfarande. Men å andra sidan så kan man ju säga då att i det här fallet så kan man ju då kanske välja de jobben man vill ha. Va? Eftersom det utgår någon slags ersättning från staten som man i för sig själv har betalt in till.
Så du har inte märkt någon åldersdiskriminering sådär, så som Claes Elfsberg och alla de som gick i bräschen här nu för ett tag sedan?
Nej, det har jag inte. Jag tycker att man måste ändå acceptera att man blir äldre, och att i mitt fall så är det ju så att jag hade ju en tid där jag arbetade på tv och var eftertraktad av många skäl för den sakens skull, det vill säga alltså att man inte ser utan, och många tycker att det är intressant att ha människor som syns i rutan, alltså så. Ja. Men jag har aldrig känt att det skulle vara någon slags åldersdiskriminering, det tycker jag inte.
Rötterna i Landskrona, alltså den unge Jesper Aspegren i Landskrona, hur var uppväxten i Landskrona?
Oerhört lugn och trygg och behaglig. Det var inte så att vi levde i något överflöd, men vi hade det bra. Jag hade en mamma som var hemma och min pappa arbetade, och jag har två syskon, och de umgicks vi flitigt med både på fritid och annat. Va? Alltså, nej, men det, jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var en... vi bodde ju längs havet, alltså mellan stan och Borstahusen. Och det fick ju mig intresserad av båtar och havet och segling och sånt.
Så närheten till havet är viktigt fortfarande, eller?
Ja, det är det ju. Nu bor jag ju i Falsterbo, och det är ju också... Alltså vi är ju privilegierade, vi som kan ha det på det viset och se havet. Och då menar jag vi, det är alla skåningar. Därför att även om man bor mitt i Skåne så ska man ju veta det, att det är det enda landskapet på fastlandet som har tre kuster. Och det är ju, tror jag, nej, det är ju inget annat landskap i Sverige som har det.
Pappa var bryggare.
Bryggare kan ingen vara. Ja, just det. Så var det. Han hade fått det här med sig från sin far, min farfar, som också var i bryggarbranschen, eller bryggeribranschen ska jag säga. Han var bryggare och gjorde pilsner, och det betyder ju att vi som barn, och i alla fall jag, växte upp med öl. Vi drack ju inte. Ja, alltså jag brukar ju berätta historien om när min faster skulle fylla 50. Det var 1956 och jag var 6 år gammal och skulle skjutsas, eller skulle åka till Stockholm, och då åkte man ensam på tåget, 6 år gammal. Min far släppte av mig på Helsingborgs färjestation och sa till de övriga i kupén där, en kupé för 6 personer, sa han: se efter pågen, han ska av i Stockholm, hej då. Och så gick han bara, och sen vid Alvesta började jag bli hungrig, och då tog jag upp mina medhavda smörgåsar och åt en prickig korvsmacka och blev törstig, och gubben hade ju lagt ner 2 öl också som jag fick. Det tog jag upp. För mig var det fullkomligt naturligt, men de som satt i kupén...
Men stackars lille påg.
Ja, då dricker han bir. Ja, så var det.
det där intresset med öl lever vidare fortfarande, Jesper?
Ja, det gör det ju. Jag har ju jag blev uppringd när Helsingborgs bryggeri skulle starta en gång i tiden. Det är väl en 10-15 år sedan nu. Och då sa de att de hade hittat en Ivar Aspegren i rullorna när de sökte sig tillbaka för att se hur det gick till förr i tiden på Helsingborgs bryggeri. Och då visade sig att det var min farfar, och då sa de, ja, men då ska du köpa aktier i det här bolaget.
Klart att du ska göra det.
Ja, jag stod ju i en hörna då. Det är klart jag gjorde det. Nej, men jag tycker det är kul. Och det är roligt. Mikrobryggerierna har ju haft en fantastisk utveckling, alltså, på det senaste. Och det är roligt när man intresserar sig för nyanserna. Alltså, mm. Och vi har ju blivit ett folk som har intresserat sig för nyanserna, olikheterna och skillnaderna i det som vi äter och dricker. Det, jag tror vi kan tacka vinet för det. För 60 år sedan kanske så började vi intressera oss att dricka vin i Sverige, och då kunde vi skilja på en Bordeaux och en Rioja. Och sen har det ju bara kommit slag i slag. Och när min gode vän Fernando Di Luca kom till Sverige på 60-talet, så hade han ju med sig olivolja och blev bestört när han såg att man bara kunde köpa olivolja på apoteket, märkligt nog.
Ja, just det, var ju som en liten sån. Mm.
Ja, och idag är han ju den största som, med sitt företag Zeta, som har verkligen gett oss olivolja i massa olika versioner. Och det är ju också, jag menar, det här föder sig själv, choklad, ja, kaffe, du har allting egentligen som vi kan grotta ner oss i och smaka på. Va?
En väldig experimentslusta kan jag känna, liksom, när vi pratar om mikrobryggerier, att man testar gränserna och töjer och så.
Ja, så är det ju. Det finns ju, jag har ju sprungit på jordgubbsöl som var det mest vedervärdiga jag har smakat, men det är ju roligt att ha provat. Ja. Man ska ju inte, man får ju vara lite nyfiken. Va?
Är du fortfarande nyfiken så här? För mat har ju varit en stor del av ditt liv.
Det, så är det. Och jag tyckte det var extra roligt när jag blev precis ett år sedan faktiskt ombedd att skriva Leif Mannerströms memoarer. Och Leif är 10 år äldre än vad jag är, han är snart 80 och ska skriva sina memoarer. Och under arbetet som, med den boken, nu har jag i och för sig känt Leif i över 30 år, men arbetet med boken gjorde ju att man kom närmare och insåg hur viktigt det är att vara nyfiken, därför att han är en person som är nyfiken och öppen för nymodigheter. Även han är ju traditionalist i många stycken med julen och så vidare, men han är nyfiken, och det tror jag är en bra egenskap. Alltså
den där Leif Mannerström som vi har lärt känna, eller svenskarna gemen har lärt känna genom Sveriges mästerkock, bistre farbron med bulldog-ansiktet som bara spänner ögonen igen, liksom, och man känner sig så pytteliten.
Han har ju gått den långa vägen, den hårda skolan med elaka kockar och med alltså, som arbetsledare så småningom så förstod han ju att man får vara hård och rättvis, va? Och han i alla fall framtog i den boken och i det umgänget jag hade med honom nu så nära, att han är en person som värnar väldigt mycket om rättvisa och att det ska vara schysst och så. Men det kräver, i den miljön, i ett kök, kräver det också att man är redig, tydlig och klar. Och det kan ibland uppfattas som elakt också, men det är det inte.
Men vad blev du mest förvånad om du har känt honom innan, alltså, när du började skriva boken och hans memoarer? Var det någon sån där grej, oj, det hade jag ingen aning om?
Alltså jag har ju känt till det lite grann, men jag kunde ändå inte låta bli och skratta lite grann eller le lite grann, rättare sagt. Jag läste upp, jag ringde, jag skrev ju under tiden som vi hade kontakt naturligtvis, och jag läste upp några rader och något kapitel för honom, och det blev alldeles tyst i andra änden, och tänkte jag, fan också, nu är jag ute och snurrar. Och så frågade jag, är du kvar?
Ja, jag är kvar. Och det är kanon.
Då satt han och grät i bilen, va? För att han blev så rörd, va? Och han är en väldigt
känslomänniska.
Känslosam person, ja. faktiskt bakom den fasaden. Men vi ska komma ihåg, om man nu pratar alltså karaktärer och så, men den gärning han har gjort är ju ställt utom alla tvivel den största inom restaurangnäringen i Sverige. Och då räknar jag in Tore Wretman, för Tore Wretman var restauratör och han var inte kock på samma sätt som Leif är och framförallt har varit. Men när Leif och Christer Svantesson tar in det franska köket till Sverige.
Restaurang Johanna i Göteborg.
Ja, just det. Och det är ju där de skapar då, lägger grunden för den matlagning vi ser i Sverige idag.
Din passion för mat, Jesper, var kommer den från? Är det från morsans kök eller att du har stått vid spisen bredvid? Eller?
Nej, ja, min far gjorde brynt vitkålssoppa och köket såg ut som ett bombnedslag efteråt. Men och det, jag tyckte aldrig om brynt vitkålssoppa heller. Men nej, det kom faktiskt när jag gjorde lumpen. Då var jag hovmästare på en fregatt som heter Sundsvall. Och där hade vi en kock som dessutom också var göteborgare. Robert av Ekström hette han. Han var fenomenalt skicklig och gjorde rätter som man inte förväntade sig skulle dyka upp när man gjorde militärtjänsten. Det var fantastiskt. Sen när jag hade muckat så kom jag till Lund och då jobbade jag som servitör på två restauranger samtidigt.
Vilka då? Vilka var det?
Ja, på Spisen och restaurang Asia som sen blev Sodom som nattklubb på natten.
Åh, legendariska Sodom.
Ja, ja. Och där kom man ju också i kontakt med mat och så. Så att, nej, det rullade på och det blev ett intresse.
Men varför blev det journalistiken då? Varför blev det inte kock istället, Jesper Aspegren?
Nej, alltså jag började ju läsa juridik i Lund och läste folklivsforskning och statskunskap och upptäckte ju att det kommer nog aldrig bli någonting av mig, vare sig när det gäller juridiken eller etnologin. Men jag har haft en del nytta av det. Men sen hade jag en fjälla, som det heter på skånska, vars föräldrar var journalister, ganska framstående journalister. Och jag var fascinerad av dem. Jag tyckte de var spännande personer. De hade ett arbete där man kunde påverka och där man träffade spännande människor. Jag tyckte det var roligt.
Men var det ett kall? Blev det ett kall? Var det bara en passion?
Nej, det blev det inte. Nej, kall, jag vet inte om man ska... Alltså det finns ju de som säger att journalister, man blir journalist för man vill förbättra världen. Ja, och det är väl bra. Det har det inte varit för mig. Jag rullade på. Jag hade en bra resa där. Och lyckades komma in på Skurups folkhögskola efter det att jag hade pluggat i Lund och så. Och tyckte det var lite halvflummigt roligt och så. Men det var roliga kompisar där. Och alla de som gick där har det gått faktiskt väldigt bra för.
Den generationen som kanske var med där i mitten på 70-talet känner kanske inte bara dig som tv-mannen Jesper Aspgren, utan du är ju faktiskt lokalradiorösten. Gamla Radio Kristianstad, ja. Back in the days, 1977.
Ja, nej, men det var roligt därför att det finns ju en koppling däremellan, och det var ju att på Skurup, på utbildningen där, så hade vi i radiojournalistik hade vi en kille som hette Åke Lind. Och Åke var då anställd på Sydnytt eller på Sydkvart, jag kommer inte ihåg. Men och när sen lokalradion startade så blev han chef i Kristianstad. Och då ringde han mig och så sa han, nu när jag blir chef och vi börjar om ett halvår så tycker jag att du ska söka jobbet, sa han. Och då var jag först på Mellersta Skåne, en liten fin tidning i Hörby. Finns inte längre. Den köptes av Skånska Dagbladet när jag slutade. Det hade inte så mycket med mig att göra, men ändå. Och då var jag ett år och sen började lokalradion 77 och då skickade jag in en anmälan till Åke Lind på Radio Kristianstad, så fick jag jobbet. Och det var ju en tid som var helt fantastisk, måste jag säga. Det var ju en när man gick ut och sände överallt ifrån, och man var överallt i buskarna och på torgen och i maktens boningar och ställde frågor och så. Nej, det var väldigt roligt.
Gamla gasverket Kristianstad.
Gamla gasverket, Gasverksgatan i Kristianstad, ja, där gamla gasverket. Fina lokaler också, jag tror de är kvar där.
Ja, och sjön, Hammarsjön där intill också.
Ja,
Fantastiskt vackert.
Ja, nej, men det var en rolig tid. Och vi hade ju, nu vet jag inte om man ska säga tur i sammanhanget, men för vår utvecklings, alltså radiostationens utvecklings skull, så var det ju tur att vi fick några vinterstormar där som gjorde att...
Katastrofkasten.
Ja, men han jobbade ju i Malmö.
Ja, han gjorde det.
Han jobbade i Malmö. Ja, och, men vi hade ju också igenkorkade vägar, och man åkte bandvagnar och ute på Österlen och sände direkt, och det var fantastiskt. Och där fick ju själva fenomenet lokalradio verkligen en rivstart, alltså en kalasstart skulle man kunna säga. Därför att detta gjorde ju att människor satt, de var tvingade att sitta och få information om vilka vägar som var öppna och hur det gick till, hur det stod till och lågtrycken när de kom in och så vidare, och man hade metrolog. Det var fantastiskt.
Och sen någonstans där så var han inte nöjd, utan han tänkte att han började blicka mot bild och rörlig bild, tv.
Ja, det var ju efter några år, jag blev tillfrågad av Bengt Göransson som hade varit Sveriges televisionskorrespondent i öst, i gamla öststaterna, och han var nu producent för Barnjournalen, och vi kände inte varandra, men plötsligt ringde han en dag och sa, vill du börja på Barnjournalen? Ja, så det är kul, och det är klart man kände sig hedrad, och det kändes ju som, vad ska jag säga, ett led i karriären. Jag hade inte sneglat på det tidigare, jag tyckte, men när han frågade så var det så, ja, vi ska göra det till programledare, sa han. Det var ett av de första sakerna han sa. Han fick ju kanske rätt.
Men det var innan Bengt Falström, skulle jag säga, innan han...
Men
ni började samtidigt, eller?
Ja, alltså, det var ju så konstigt allting där. Bengt Falström var ju programledare för programmet. Ja. Och jag hade varit reporter i ett år, men i Bengt Göranssons plan ingick det uppenbarligen att jag skulle ta över det så småningom. Mm. Och... Så på ett eller annat vis så blev, och detta är ju mycket märkligt, men Bengt Falström blev ju ansedd som en säkerhetsrisk av Bengt Göransson. Och TV-ledningen köpte detta, inte bara i Malmö utan i Stockholm också, och gav Falström en tjänstledighet, och då fick jag hoppa in. Sen kom Bengt tillbaka, men då hade jag redan liksom etablerat. Men det var en konstig tid, ska jag säga det. Och det märkliga är att jag, som då hade gått i mer eller mindre i värld och bomull i Kristianstad och tyckte var liksom livet lekte, man hade inga konflikter, in sånt, hamnade i ett getingbo här nere. Alltså, i en konflikt mellan producenten och den gamla programledaren. Alltså, men jag blev en bricka i spelet. Va? Men det, jag tyckte det... Ja. Aningslös kan du kanske kalla det, jag vet inte.
Det produceras en himskans massa tv, alltså, i Region Syd.
Ja, i Malmö, Sverige.
Ja. Alltså, vilka, alltså, så här, minnen från den tiden, liksom, så här, andra...
Ja, alltså grejen är ju att Göteborg och Malmö hade en axel gentemot Stockholm. Och de var skickliga på det och manövrera, cheferna, både i Göteborg och Malmö. Därför att då hade, om det var Göteborg som hade fredagar och Malmö hade lördagsunderhållningen, för det, så var det ju, va? Och då Stockholm utmanövrerades, va? Både Malmö och Göteborg var väldigt starka tv-distrikt under den tiden. Med Lasse Holmqvist som amiral på flaggskeppet, kan man säga, va? Och sen var ju Harald Treutiger, va? Och så kom det ju en rad andra efter det som gjorde Malmö TV till ett väldigt starkt distrikt, va? Eller en station.
Och där var du en del i resan, alltså, och man hoppar liksom lite framåt. Alltså, du är med och startar Antikrundan.
Det var ju väldigt roligt, därför att när jag blev tillfrågad, Bengt Linné som var chef i Malmö då, frågade mig om jag ville bli programledare för Antikrundan, och då berättade han om programmets idé, och då sa jag, ja, men kan det verkligen vara någonting att höra någon knastertorr expert berätta för vad Svensson har med sig till inspelning? Alltså, vem bryr sig om det? Jag är tveksam, sa jag. Jag vet inte riktigt om det där är någonting att satsa på. Nej, men vi kan väl försöka. Och då gjorde vi det. Vi lärde oss då väldigt mycket av BBC. Hade ju kört i 15 år när vi började, 89. De fyller väl 30 år nu, antingen.
Just det.
Ja. Jo, och... vi tog ju, åkte ju över till Blackpool och spelade in tillsammans med BBC, och det var en upplevelse, för då förstod jag ju, jag såg ju de här engelska experterna, det var ju personligheter som inte går att beskriva, alltså de var ju, det var fantastiska personligheter, då förstod jag, hittar vi bara en eller två utav de personligheterna som BBC har, så kommer det här att gå bra, alltså. Och det, så blev det ju, jag menar, Knut Knutsson har ju en fantastisk tv-personlighet.
Som har varit med sedan början?
Han har varit med sedan början, ja.
Vad hittade ni honom förresten?
Nej, men det var ju så här också att Bo Knutsson, ja, som inte är släkt med Knutte, var ju en av de drivande. Han var ju konsthandlare och är konsthandlare fortfarande. En av de drivande som ville göra det här programmet också. Och han var väl en stor del i det valet utav experter som var med första åren. Ja.
Sköna söndag. En annan så här banbrytande, första riktiga myspysiga soffprogrammet, ja. Ja. Efter Godmorgon Sverige.
Ja, det var det ju. Och det här var ju spännande, därför det var ju inte... Vi började väl någon gång, när vi började 84 eller någonting sånt, 85 kanske, 86, någonstans där. Och efterdyningarna från 68-70-talet, alltså de här, vad ska jag säga, vänstervindarna, de fanns ju fortfarande kvar i huset och i hela vad ska jag säga, företaget. Därför så tyckte, alltså man blev chockad över att göra en glättad veckotidning i tv-format med det innehållet, va? Alltså som vi hade. Men det fanns, och det ska Sixten Svensson ha en oerhört stor eloge för, Sixten som producerade programmet och jobbade mycket med detta. Han hade en tanke innan vi startade. Det var alltså att definiera målgruppen oerhört tydligt. Om det var kvinnor mellan 40 och 55. Jag kommer inte ihåg det, men det var någonstans där. Definiera målgruppen tydligt. Och så varje gång vi får upp en idé som ska kunna genomföras i programmet, ställer vi frågan, funkar detta i målgruppen? Svaret är ja, okej, då gör man det. Och så hade man detta för ögonen hela tiden, att det är målgruppen som ska vara intresserad.
Det är väldigt barnbrytande för den tiden, måste vi säga.
Alltså det var det, va? Och när vi då lyckas med att fånga målgruppen, så fångar vi också de som är yngre och de som är äldre. Och inte nog med det, utan gubbarna sitter också och tittar på detta. Detta var fantastiskt, alltså. Och det var ju direkt sent, de första åren var ju direktsändning, va? Och det hände ju mycket där. Bertil Stumme är ju världsberömd.
Ja, den är ju legendarisk.
När han skär sig och han inte bryr sig om att det bara sprutar blod och tumme. Han håller det bakom ryggen.
Vi har ju sett den i Killinggänget.
Men där fanns ju mycket att hämta från. Det ska också sägas
att Bertil var ju ingen sån här trädgårdsfena från allra första början.
Nej. Men han hade ett intresse och har ett intresse, va? Har man det, så behöver man inte vara så duktig heller, va? Så skulle jag vilja säga, för det kommer, alltså.
Nyfiken och passion.
Ja, det är rätt.
Aspergren mitt i maten, en annan så vi plockar små axplockar in,
ja. Ja, men det var ju, och det är lustigt, vi talade tidigare om Leif och Malmström och Tore Wretman, och då är det så här att Tore Wretman och jag sitter på hans terrass nere i Mougin i Frankrike, södra Frankrike, och efter lunchen så säger Tore till mig, så säger han, hör du, jag tycker att du ska göra i tv vad jag gjorde på 50-talet tillsammans med Folke Olhagen i radio. Ja, vadå? Ja, novisen vid spisen. Du är den intresserade, okunniga tittaren, och så ska du hitta en kock. Ja, så, ja, det var intressant. Det ska du göra i tv, sa han. Och sen åkte jag hem, och sen blev jag uppbjuden, eller familjen blev uppbjuden till Leif i Marstrand. Han hade Grand Hotel Tenan i Marstrand på den tiden. Och så ska vi äta middag på kvällen, och så säger Leif till mig...
Följ med ut i köket här. Det står en skåning i köket.
Ja, visst. Och då står det en blond man från Ängelholm där och lagar mat. Han heter Rickard Nilsson.
Just det.
Och två månader eller tre månader efter det att vi har varit där, så blir han årets kock. Och då slog det mig så här, tänkte jag, nu jävlar ska vi göra det här. Vi gjorde det inte med en gång, utan vi tog in Rickard i Sköna söndag.
Ja.
Och sen funkade det så bra, därför att, ja, det gör det ju ibland. Och då så gjorde vi det utanför Sköna söndag, och sen så startade det.
Finaste minnen från den tiden, liksom, för att jag tror att stor del av de som känner dig, Jesper, alltså det, de känner dig genom Aspergren, genom maten.
Ja, ja, det kanske är så, det vet jag inte, men det var ju ett program som byggde väldigt mycket på spontanitet, och jag, Rickard är ju en fantastisk matlagare, men han har ibland han kan inte organisera sin egen frukost, om jag ska vara lite elak, men alltså man ringde till honom på, vi skulle spela in måndagar och tisdagar, och så ringde jag till honom på söndag kväll och frågade, vad ska vi göra imorgon och på tisdag? Ja, det vet jag inte nu, säger han. Så när vi kom till studion så hade vi rätt mycket råvaror, men så började röra sig i skallen på honom, och så gjorde han det så här. Fantastiska rätter. Och vad jag menar med det är, det byggde på spontanitet. Vi hade aldrig ett manus, vi hade aldrig någonting. Och ibland blev det som ett gammalt äktenskap. Man blev lite trött på att höra honom ibland, och han blev trött på mig. Va? Och vi, då, när vi står och gnabbas, så kan det mycket väl vara en riktig, äkta...
Är det så?
Ja, det var inte spelat. Och jag tror, då tycker jag man respekterar tittaren på något vis också. När man inte behöver spela eller förställa sig. Och man som tittare förstår att det är ingen teater. Nej. Utan det
blir, det är inte fake news där, inte det?
Nej, det är inte fake news, men det där var kul, va? Och det fanns en spänning, och Rickard och jag, vi känner varandra väl, och vi visste ju var gränserna gick och så, va? Så att
lillbrorsan är inte så dålig på att laga mat heller.
Han är Robert är ju en mycket duktig matlagare. Han var ju med i programmet också. Mm. De två är ju för övrigt två brödrapar som har vunnit årets kock. Rickard och Robert har ju vunnit, och sen så de här Göteborgsbröderna också.
Bästa matupplevelsen, alltså du har ju rest världen runt och provat massor av mat genom åren. Vad är den bästa matupplevelsen du har?
Ja, alltså det är ju så illa att man nu börjar ju minnesvika lite grann och sådär, så att jag måste gå ganska kort tillbaka i tiden. Och jag kan berätta att vi vistas en hel del nere i Frankrike nu, och i en liten by som heter Tourette-sur-Loup, som ligger mellan Vans och Grasse ovanför Cannes. Och där i den här lilla byn Tourette ligger det en krog som heter Sank, alltså fem på franska. Och den drivs ut av Stefan Linde, en kille från Malmö som har jobbat på en del Malmökrogar här. Och jag måste säga att den blomkålspurén som jag fick som förrätt där för några veckor sedan, det man hör min själ i änglarna sjunga.
Ja, det...
Alltså det var fantastiskt bra. Det var så fantastiskt bra. Så att en blomkålspuré med lite pepparrot och lite, det var lite bacon i också, tror jag. Så nej, det var riktigt, riktigt bra. Och det roliga med det var, alltså när man kommer dit så skulle vi beställa bord. Jag så beställde jag bord, så sa jag, får jag titta på menyn? Nej, det får du inte, säger han då till mig. Nej, vad menar du? Nej, jag har ingen meny. Men vad ska vi äta då? Jag bryr mig inte om det. Jag fixar det, säger han. Ja, men sa jag. Ja, men du vet, det kan bli tre rätter och det kan bli sju. Det vet jag inte nu. Det får vi se när du kommer.
Kärlek.
Ja, det är det ju, va. Och man sitter nästan i köket, och det är hög klass på både mat och servering och allting, och viner och så. Och så tyckte man inte om, tog man in en flaska vin och så tyckte man inte om det. Nej, då tar jag ut igen, då får du en ny, va. Alltså det här, det tycker jag är en upplevelse som, där man respekterar gästen och man tar ansvar för det man gör genom att göra sitt bästa. Och det tror jag man gör när man respekterar de som man ska servera, va.
Vad är din paradrätt om du själv ställer dig och slänger ihop någonting? Om jag skulle komma på lunch fram till dig så här spontant, vad skulle du bjuda på?
Man får ju se vad som finns i kylen. Det brukar ju finnas någon kycklingbit, brukar ju finnas. Och då kan man, det kan man göra hur mycket som helst med. Så att jag vet inte. Jag äter gärna.
Du kan ju svara som han gjorde, så här, bryr dig inte om det, du.
Ja, det fixar jag när du kommer. Ja, nej, det är rätt. Jag tycker i och för sig också att längtan efter mat, den längtan och den känsla man har under tiden som man längtar, är nästan lika stor som upplevelsen när man äter det. Alltså. Jo, men du vet, jag kan gå och gussa mig åt det. Nu är det väl lite tidigt nu. Jag kan gå och gussa mig åt liksom att känna glädjen över att snart är det dags för färsk potatis. Ja. Alltså, och hela den resan fram till dess att man gräver upp de första knölarna eller får de första knölarna, den är lika härlig som känslan av att äta den. Och vad jag, i förlängningen av detta är det ju så att man ska vårda säsongerna då också. Va? Därför att det är ju också en bit i längtan. Jag skulle till exempel aldrig vilja äta kräftor på julafton eller så. Va?
Men är det inte så att vi har suddat ut, precis som du säger, vi har suddat ut gränserna, ja, för att allting finns tillgängligt 365 dagar om året, ja, näst intill idag.
Ja, ja. Jag menar, och det där är lite synd, va? Alltså, tycker jag. Alltså, jag tycker,
men hur sexigt är det med de här svettiga tomaterna från Kanarieön eller, nej, från Spanien, som inte smakar så mycket, och sen får du en härlig skånsk, ja, knallande röd, ja, tomat eller från Österlen. Liksom, så här.
Men varför smakar de ingenting? Jo, därför att man har förkortat tiden för deras mognad, va? För att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och när man förkortat mognadsprocessen, ja, då försvinner ju möjligheterna till att få den största upplevelsen. Nej. Och de riktiga kockarna, eller nördiga kockarna, de serverar ju aldrig tomater mitt i vintern och så.
Det finns inte.
Nej. Apropå det, så vi ska, Tarik Taylor och jag ska nu på, nu ska vi säga lördagen den 9:e, ska vi prata rotfrukter nere i Falsterbo. Och det där är ju också, det där är ju fint, därför att där arrangören då, han har liksom sagt sig själv, vad är det vi gör, vad kan vi glädja oss åt under vintern? Jo, allt det vi har kunnat lagra från höstens skördar, va? Alltså man, och då har vi fastnat på rotfrukter, va? Och det är rätt fantastiskt att man då. Och det är bara sådana frukter som man har lagrat, inga andra, inga färska och så. Som man, och det där blir spännande. Vi ska säga, roten till det goda har vi kallat det för.
Ja, men framförallt, jag brukar använda så här, den klassiska rotsellerin, och för man har några vegetarianer som dyker upp där hemma, så ta och förvälla en liten skiva och panera den, så blir det som en hamburgare. Tjoff, poff, och så där, klimatsmart på något vis.
Dyker du upp vegetarianer hos dig?
Nej, inte så ofta. Jag bara försökte säga det, så att som jag hade några sådana.
Jag skojar lite. Man ska passa sig. Nej då, men det, jag har full respekt för det också.
Så här, innan vi tar och skickar ut dig till Falsterbo och golfbanan, som jag vet att du spenderar någon liten minut så här på.
Ja.
En låt som du fortfarande så här tänker att 2019, den kan jag fortfarande lyssna på, den jag lyssnade på när jag var 10, 12 år, 13, 14 eller så här, någon som fortfarande betyder något för dig, Jesper?
Alltså när jag var 10, 12, det kommer jag inte ihåg längre. Jo då, nej, men det är ju så här att det är ju väldigt, väldigt svårt. Alltså jag tycker, jag lyssnar oerhört mycket på musik, jag lyssnar på egentligen all musik, jag lyssnar en hel del på klassisk musik också, men framförallt naturligtvis modern musik. Och ska man lyfta fram då tre stycken, nu är det bara en som jag får välja. Jag kan förstå. Så är det ju klart att live-versionen av Bob Marleys No Woman No Cry är ju fantastisk. Även om den är så repetitiv och upprepande hela tiden, så att det nästan är, men det är fantastisk gung i den låten. Sen finns det en annan med Beds Are Burning, va? En australiensisk
Midnight Oil, ja.
Midnight Oil, som är otroligt bra, alltså, som jag fortfarande lyssnar på. Jag vet när vi var ute och körde med, när barnen var små, så spelar de den för mig på något kassettbandspelare.
Ja.
Så den är ju ganska gammal också. Men det jag väljer i det läget av de tre, för det kommer den tredje,
just det,
det är Eagles Hotel California.
Oh.
Alltså som också... Det är en sagolik låt. Alltså en berättelse, en episk historia. Jag tycker det är fantastiskt.
Du, stort tack för att du kom hit, Jesper, och lycka till med nästa golfrunda, när den nu blir.
Ja, det blir i eftermiddag.
Lycka till.
Tack.
Retro FM.